Podplay.
Välkommen till podden Snutsnack. Veckans avsnitt sänds i samarbete med Dotshot. Ja, jag försöker ju träna och hålla mig igång så gott det går. Jag har bland annat spelat rätt mycket paddel sista tiden. Och jag kan säga det att efter varje paddelmatch så får jag alltid så jäkla ont i fötterna. Och det är väl kanske mina gamla ledare som spökar, vad vet jag. I somras kom jag i alla fall i kontakt med Dotshot. Och det är en shot med gurkmeja i. Och jag måste väl erkänna att jag tidigare varit lite tveksam till så här växtextrakt med mera som sägs ge positiva hälsoeffekter. Men nu ska jag berätta min upplevelse av Dotshot. Efter att jag började använda det så har mina fötter blivit så mycket bättre. Jag har inte alls lika ont längre efter att jag rört på mig, och det är bara så skönt att slippa den där stelheten som förut kom som ett brev på posten egentligen. Jag har haft samma problem med fötterna efter till exempel en golfrunda. Man har gått länge. Och jag har haft en hälsporre i högra foten som det har vägrat släppa på. Jag vet inte hur länge. Jag fixade inlägg, köpte en sån här massagepistol. Men det blev liksom aldrig bra. Men nu efter att jag kontinuerligt har shottat Dotshot så är hälsporren i stort sett helt borta. Och jag känner inte alls den här smärtan i lederna som jag haft innan. Känner du att du har liknande problem efter att du har lirat paddel, tränat, varit på gymmet eller whatever när du rör på dig, så rekommenderar dig varmt och testa Dotshot. Och nu får du chansen som Snutsnack-lyssnare att göra det med en 20% i rabatt. Jag tycker du ska gå in på dotshot.se och ange koden Snutsnack20. Så får du 20% rabatt. Dotshot.se, där kan du också läsa mer information om själva produkten. Så det tycker jag du ska göra snarast om du kände igen det i det jag beskrev. Dagens gäst heter Reine. Och vi har väl försökt få till ett avsnitt ett tag nu. Men idag så blev det av i alla fall. Och nu kommer du strax höra det. Reine berättar bland annat om ett ärende som där det börjar med att han tar trapporna istället för hissen, och när det visar sig vad det är han ska möta där uppe så kanske hade det varit skönt att slippa vara så anfådd som han var när han kom upp. Men du hör alldeles strax om det ärendet. Givetvis har Reine och jag också spelat in ett avsnitt som ligger på Patreon. Patreon.com/snutsnack för bonusmaterial med Reine, men också med många, många andra av mina gäster. Det finns mycket intressant att ta del av där. Annars finns vi ju på andra sociala medier, det vet du. Facebook och Instagram bland annat. Nu så hoppas jag att du är försiktig där ute och att du får en riktigt trevlig lyssning.
13.10 kom.
Varmt välkommen till Snutsnack, Reine.
Tack så mycket.
Vi har bollat fram och tillbaka via de så kallade sociala medierna. Vi har ju varit på gång och har det som gäst länge, men
ja, precis.
Det kommer lite
mellan. Den som väntar på något.
Så är det, så är det. Och men välkommen hem till köket här, och också stilig i full mundering här idag.
Ja, men härligt att höra. Jag är tillbaka i blåstället här efter några år i vanliga människokläder. Så det är skönt att vara tillbaka i det man känner sig tryggast med.
Ja, för jag vet att du har jobbat civilt, men vi ska väl gå in lite på vad du har gjort och sådär. Men jag tänker, när du var ung, en ung Reine, var det polisyrket som fanns i tankarna redan då, eller?
Ja, till och från skulle jag vilja säga. Första mitt namn som en del undrar över, det är ju faktiskt väl kanske första drömmen när man var mindre, det var att bli Formel 1 stjärna. Det är ju där mitt namn kommer ifrån. Det fanns en som heter Reine Wisell som väldigt få känner till, men han var också med i Formel 1 cirkusen. Man, jag vet inte ens om han fick någon podieplats, men det var ju han och Ronny Pettersson på den tiden.
Ja, Ronny kommer man ihåg.
Ja, precis. Så att de morsan och farsan valde mellan Ronny och Reine. Och jag vet att jag hatade mitt namn första 10-15 år. Nej, men det var ingen som av dem ute i Reine och Reine, och det blir sällan rätt. Jag tycker inte, jag förstår inte hur det kan vara så svårt att uttala. Men, och nu är jag väl mer tacksam, för då vet de flesta vem det är på en gång. På gott och ont, ska jag väl säga. Men där kom namnet ifrån. Sen ska jag väl säga mer att det var egentligen brandman jag ville bli. Pappa, gammal brandman, så jag växte väl mer eller mindre upp bland brandgubbarna där i gamla Huddinge brandstation, och de hade ute i Skogås från början någon liten lägenhet och sen var det ner i skjul där brandbilarna stod. Så redan som liten kotte liksom var kvar och sov över där på jobbet. Och sen, kan det varit då, 1987 måste det varit när jag sommarjobbade på brandkåren. Och det var väl sämst pröjs av alla i hela kommunen, men det var ju liksom det som alla ville ha. Men det var ju bara söner till brandmän. Men där fick man ju haka på grejer och jag minns att man fick eget larmställ. Så vi åkte med ut på jobben och 15 bast som sagt. Det är lite roligt idag om man tänker tillbaka och berättar för någon kollega häromdagen. Men vi åkte ju med på någon sån person under tåg första veckan. Oh, så att jag var ju framme och såg någon som hade spräckt skallen och grejer vid tågspår. Du förstår när man är 15. Men det var inget, här kom här grabben liksom. Och så babblade man lite efter.
För det har väl blivit tuffare, tänker jag, även för jag kommer ihåg när jag jobbade på Normalt System, då hade vi någon skådis med bak i bilen som skulle spela någon roll någonting, men det, man åker...
Nu är det ju ett helskott, det är ju samma när vi har med journalister och de får åka följebilar och komma till platsen sen, så att det där är ju jätteknepigt. Jag har ju varit med i några olika tv-produktioner, men det är ju, jag skulle önska att de fick följa med bilen, så blir det mycket mer naturligt på något sätt. Nu blir det lite som att man ska göra synkar efter och berätta på ett visst sätt. Så det är lite synd. För jag gillar ju öppenheten här, att vi visar vårt yrke så mycket det går.
Mm. Men okej, brandman då, farsan där influerar det lite grann. Men då händer ju någonting på vägen där. Var det de här du fick åka med som 15-åring som skrämde dig?
Nej, det var det definitivt inte. Men någonstans, det kanske ligger nog lite trauma där bak efter den där. Men jag gillar ju den typen av jobb och gick ju till och med och skrev någon sån här tester och grejer. Då var ju problemet, jag vet inte om det är så fortfarande, men då skulle man kunna ekvationer. Aha. Så jag var ju tvungen, och jag var sämst på riktigt. Jag hamnade i en specialgrupp när jag gick gymnasiet, måste det varit. Nej, högstadiet. Och vi var fyra i den där specialgruppen. Tre lärde sig ekvationen, en gjorde det inte. Du kan ju räkna ut vem. Det fick jag sota på det här brandmannatestet. Så jag lämnade in det där provet.
Skulle
efter
man kunna
den.
Ekvationen?
Ja, det är väl om man i förlängningen ska bli någon brandingenjör. Och lite så. Men jag fick ju bara lämna in pappren och så liksom dog den drömmen lite där och då. Sen var jag ändå tvungen att plugga upp matten när jag väl kom polisyrket, för det var min pappa egentligen. Men ska du inte söka polisen istället då? Det är lite mer mångsidigt, plus att min farbror var polis och morsan jobbade på tingsrätten, så det var ju liksom allt det här runt. Så att polisyrket blev det, men det blev ju ganska sent. Jag tror jag var 28 eller 29 när jag kom in på skolan och 30 eller 31 när jag var klar där. Så att nu är det väl, men börjar närma 20 år i yrket. Och
vad hann du göra innan då?
Ja, vad hann jag inte göra? Tänkte säga, jag jobbade väktare. Min kortaste session med ett yrke, det var väl flyttbranschen. En hel dag.
Det var så kul.
Ja, sen var ryggen trasig. Inget för mig. Jättetidiga månader. Gick bygg och anläggning i skolan. Okay. Men kan ju knappt skruva upp en hylla nu, men jag ska säga riktigt kast tyvärr. Det var bara för att man var skoltrött och då var det praktiskt 4 dagar i veckan att gå och gå bygg. Så att jag gick liksom, jag kom ut gamla postterminalen i Årsta, jag har varit med och dragit några tusen gipsskruvar och grejer. Men sen var det bara någon dag mitt i där, jag orkade inte de här tidiga månaderna. Och sen harvade jag runt på lite olika jobb, men väktare, sålde cyklar under flera år, var butikschef där, tjänade bra det, men drömmen låg alltid lite kvar ändå med yrket som polis. Sen som 25-26-åring där gjorde jag utlandstjänst i Bosnien, och där kom väl sista liksom, där med gillade det oregelbundna, pluggade upp flera ämnen på komvux och tyckte det var skitroligt att plugga igen. Och ämnen som jag tidigare liksom bara avskydde tyckte jag var jättekul helt plötsligt. Och sen sökte in, måste varit där när man var, det är en rätt lång process där att komma in på polisutbildningen. Men, första ansökningen helt enkelt.
Du gick på Sörentorp då?
Ja, precis. Så att 01 började där.
Just det. Fasen, då måste jag vara där.
Ja, det är mycket möjligt. Där, vi hade ju äran sista terminen ändå få bära den här fantastiska gamla skinnpajen. Som jag tänkte, det kändes som att bära elefanthud. Man behöver ju inte ens skyddsväst. Det finns ju inget som penetrerar den där gamla jackan. Men sen kom ju de här modernare ställen.
Det kom ju någon ny uniform med någon skinnpaj som var liksom inte lika cool som den gamla.
Det var väl den där taxijackan.
Ja, just det. Det såg ut som lite. Ja, den var inte så uppskattad.
Men jag är glad att jag fick bära den där som man har sett gamla poliser med koppel och lite den, så. Men nu är det väl bättre anpassat tycker jag.
Ja. Men okej, lustigt det där med att du som berättade att du var så bara skoltrött och sådär och ville bara ha praktiska grejer och kanske kände att du inte läshuvudet var där. Och sen plötsligt gillar du att plugga. Var kom det ifrån? Bara kom det som en blixt från klar himmel? Liksom?
Ja, jag tror det ramlade ner någon polett lite. Jag var en rätt sådan småknep uppväxt också med mycket alkohol i hemmet och man visste inte riktigt vad man ville bli och göra. Men åren bara ramlar iväg.
Mm.
Och jag hade definitivt inte varit mogen att söka in och bli polis som en del nu ibland 21-22. Och som jag tycker är superduktiga, de allra flesta kollegor. Men det hade inte passat mig.
Nej.
Så för mig var det nog väldigt bra med den här livserfarenheten innan. Mm. Men det man har med det egna i bagaget och som jag tycker i alla fall har gjort att man har blivit en betydligt bättre polis.
Mm. När du var färdigutbildad då, var hamnade du då?
Då var det Huddinge. Jag sökte till Huddinge. Jag har ju bott Huddinge hela mitt liv egentligen. Då var också så här, men ska du verkligen söka dit där du bor? Jag har egentligen jag har haft problem. Jag har ju skyddat ID och sådana grejer. Folk känner igen mig, men det är väl mer att man inte ska veta exakt var jag bor. Men i övrigt med den normala sfären så att säga, när man har ingripet och jag menar, jag stannar ofta och pratar på vardagen med folk jag har gjort husrannsakningen hos allt möjligt. Så för mig har det inte varit någon inga bekymmer så länge man är en korrekt och bra polis.
Mm.
Jag tror att det växlar ihop ibland att då kan man inte vara du kan vara hur offensiv som helst och framåt och liksom jobbig och jävlig, men korrekt. Och det tycker jag är jätteviktigt.
Huddinge har ju varit ganska omtalat genom åren, även när jag började då några år, ganska många år innan i och för sig. Men dels hade man ju Huddinge-gruppen som var väldigt kända. Det var ju liksom, de var ju pionjärer när det kom till liksom narkotikaspaning. Ja. Och det mest kända ämnet är ju då den så kallade skomakarligan. Precis. Det finns ju dokumentärer om den. Men också ordningspolismässigt så är Huddinge i alla fall i min bild varit en station som har varit känd för att vara ganska framåt.
Ja. Och det är väl alltid så här lite osvenskt, men jag tycker vi ska klappa oss för bröstet. Jag är ju en del av det också när man har varit med i ledningsgruppen så många år, även om jag har klivit av det nu. Men vi har jobbat väldigt mycket vad vi kallar för Huddingandan. Sen som sagt, men hör ofta tycker jag utifrån att men det är speciellt, man hälsar, kan ju tycka det är ganska sabbasalt att hälsa på folk och man pratar med lokalvårdare och, men verkligen försökt trycka på det här oavsett, nya poliser, de som har jobbat länge, att man pratar om det hela tiden och får en trivsam arbetsplats. Därmed inte sagt att vi inte har bekymmer emellanåt eller problem och personalfall eller vad det nu kan vara, men jag tror det bidrar till att det klassiska, pratar man om att man har högt i tak då brukar man oftast inte ha det. Men jag tycker vi har en jäkla bra chefer under åren och att man vågar ju släppa loss mig hur som helst ibland och prata. Det är väl också ett tecken på att man ändå litar på varandra. Jag brukar vara väldigt rak och ärlig.
Ja. Men okej då, då blev det ju det man kallade bara ordningen på den tiden. Det kallade man för IGV idag. Ni åkte på minutoperativa ärenden och sådär. Hur var det då att komma ut i uniformen som man bara hade övat i innan?
Fantastiskt roligt. Men det var ju pirrigt i början. Riktigt pirrigt. Jag kan än idag minnas de här första passen man åkte. Och då åkte vi, man åkte någon triss och åkte vi för med första passet direkt. Först var det någon parkeringsskada. Och sen hade vi någon timme in, hade vi någon LPT, någon fick ligga och brottas med någon riktigt stadig kvinna ute i skogen och var helt genomsvettig på sommaren där. Och fick vi lite den här, men är det så här är varje pass?
Ja,
och det är det ju inte.
Nej.
Men det var, jag behövde åka och duscha efter i princip. Och då hade vi ju avdelning på Huddinge sjukhus, man kunde åka upp direkt dit istället för till Sankt Göran.
Mm, och LPT då, för er som inte är insatta, så är det en misstänkt psykisk sjukdom då, något sånt där. Ja, det är lustigt att du kommer ihåg dina första arbetspass. Det är ju spännande och när jag tänker tillbaka så kanske jag kan komma ihåg, inte i så kronologisk ordning, men några av de här första i alla fall kan jag nog komma ihåg. Och det, som du säger, det fanns ju ett oerhört pirr och det vet att man ska göra det här på riktigt och man själv kanske ska stå för vissa beslut och visa upp legitimationen för folk. Ja. Och liksom, jag är faktiskt polis på riktigt. Och jag hade ju ett problem i och med att jag såg så oerhört ung ut då när jag kom ut och var så här 22-23 och knappt hade fått fjun under snoken. Ja. Liksom. Så jag gick ju så vilt någon gång och någon skrek så här, åk tillbaks till lumpen.
Ja. Ja,
härligt. Så var det.
På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar. Den svenska sommaren är skön.
Mix Megapol. Hade du någon tanke på vad som skulle vad som alltså för komma skall i framtiden vad gäller din karriär eller så, eller var det bara trummade du på dag för dag där?
Nej, men jag hade nog redan när jag gick på polishögskolan där så hade jag någon liten sån här när man faktiskt blir yttre befäl. Jag tror inte ens jag riktigt visste vad det innebar, men det lät lite coolt där. Det verkar vara någon som bestämmer ut och pekar med hela handen och lite sådär. Sen började jag bara skratta här när du nämnde det här med man knappt hade koll på i början när man kom ut. Det poppade upp ett härligt minne också när vi var helt nya. Vi kom ju ut och var färdiga polisassistenter i juli. Och sen vet jag till december när det började närmas julafton. Ja, men alla ruttade, de skulle ju vara lediga såklart. Och så vi åkte ut och jobbade en nyårskommendering där, en hel buss. Och jag var äldst. Alla var typ samma omgång. Oh. Och så sprang vi på borta i Slagsta. I Botkyrka sprang vi på någon stulen bil med två missbrukare. Ja, vad fan gör man med det här? Och det var innan telefonernas tid man fick rikta på den här gamla radion. Och han ska man gripa? Ja, men vad skönt, där kommer en annan buss från Botkyrka. Då var det ju samma, alla rookies där också och ingen äldre än mig. Så i slutändan av 12 poliser där på plats och en samlad ålder liksom av typ 6 år i tjänst med de här. Så var det, ja men grip, vad fan. Och det gick ju bra.
Mm.
Men den bara poppade upp den där hur situationen när man är lite osäker i början.
Intressant att vara äldst i tjänst om man inte ens har ett år ute liksom.
Nej, det var ett halvår. Det var verkligen så här, men varsågoda här, ta. Och jag tror inte någon hade ryckan ens eller något utan...
Utryckningsförra kursen.
Men det gick ju det med. Man är kvar fortfarande.
Ja, du får jobba vidare helt enkelt. Men hur länge blev det ordningen där?
Det blev ju, först blev det en vända med ungefär 3,5 år. Sen drog ju Karin Götblads skötbarn de här poliskontoren igång. Det missvisande namnet. Det lät som det var någon rullande kontor hela tiden. Men det var ju man hade öppet 2 timmar per vecka och tog emot besök och grejer. Men en riktig grupp helt enkelt. Där grunden var mycket uniform, ungefär som nuvarande områdespolis eller gamla kvarterspolisen. Så att där hade vi väl en av mina första chefer, Jari, som numera sitter som stationsbefäl, kör vakthavande befäl. En fantastisk ledare och polis där jag tog mycket intryck. Jag hade en jätteduktig Lasse även på IGV när jag körde tidigare. Men där jag fick ännu mer mersmak ska jag väl säga också av arbetsledarrollen. För det har aldrig riktigt varit min grej innan. Men vi jobbade väl där ganska prick 2 år. En handplockad grupp i princip med jäkligt drivna poliser. Men flera av oss, alltså som sagt 3,5-3 år. Någon var lite yngre än så. Och vi körde ut i Skogås egentligen varje pass.
Mm.
Och tyckte verkligen att vi gjorde ett stort avtryck där ute på ett... På ett gott sätt och bra, men jäkla bra liksom teamkänsla. Det, så att det var skitroliga år. Sen när jag hade kört de 2 åren, då var de och ryckte och undrade om jag inte skulle gå den här svaromålsutbildningen som man kallar det för att bli arbetsledare någon form av intro på ett par veckor. Och då handlar det om att börja köra som svara som yttre befäl helt enkelt, vilket jag gjorde då 2008. Svarade väl där, ja men vad blir det, 3 år och sen fick jag fast tjänst som yttre befäl 2011 i gamla Södertörn. Så jag var 1 av 9 yttre befäl i Södertörn.
Intressant att backa bandet lite grann. Det är intressant att du nämner några namn där på kollegor som det, jag tycker det är som man kan känna, det finns en röd tråd bland poliser där det finns äldre poliser som har gjort stora avtryck liksom. Verkligen. Genom att vara duktiga kollegor och duktiga poliser och sådär. Vikten av att ha de här som kanske inte alltid officiellt är någon form av handledare ens, kanske inte ens ett befäl utan bara en äldre kollega. Hur viktiga är de här poliserna där ute?
Jag tycker de är enormt viktiga. Jag hoppas ju själv någonstans att jag har varit en av dem under de åren jag har varit arbetsledare. Men återigen, Jari var en fantastisk chef. Jag hade ju Lasse Andersson som var mitt första yttre i gamla turlaget jag jobbade i. Och även han tyckte jag rent var väldigt så här, före sin tid. Jag vet att vi hade något rätt brutalt, ett taximord ute i Vidja där. När jag hade jobbat ett par år. Och det var innan alla de här Polkon-utbildningar och PDV-utbildningar. Det var ju väldigt mycket tidigare. Man skulle vänta och vänta och vänta. Och det var diagonaler och vänta lite till. Och det här kan ju vara farligt. Och han var, men vad i helvete, vi är ju poliser, vi måste fram. Lite innan det kom sen. Och idag är det en väldigt naturlig del om vi tittar tillbaka på även allt med Drottninggatan och liknande händelser. Så vi ska ju kliva förbi skadade och döda och detronisera hotet så att säga. Mm. Men då var det väldigt där man skulle vänta på någon som var ännu mer tyngre beväpnad. Så att hela det mentala tankesättet där som jag fick från Lasse i det fallet och sen även senare är att men vi måste ta för oss. Så att det är härligt. Och de har gjort stort intryck på mig. Och väl därför jag, som jag sa, drömde vi lite om det här med yttre befäl och det, men visste knappt vad det innebar. Men sen föll det på plats och blev väldigt naturligt.
Just det, men precis du sa, du visste inte riktigt, du bara hörde det. Men, men när du sen klev in då i den här rollen som yttre befäl med de här andra ytterligare åtta, hur var det då att komma? För det blir ju lite mer en ledarroll då, som du nämnde innan.
Ja, verkligen. Och det handlar ju om allt från vardagen och se till att folk får semester där de kanske får. Alla får inte vad de vill, och veckoplaneringar och planera passen. Och framförallt är det ju mycket det här bygga gruppen, bygga laget. Och det har väl alltid varit min styrka, hoppas jag. Att jag inte behöver vara den som kan allt eller är precis bäst på allt. Men jag försöker vara mitt i och få de andra blomstra. Liksom att mina medarbetare ska vara bäst. Mm. Jag ska få dem att, genom att ge förtroende, genom att utbilda dem. Både på kort sikt och på lång sikt. Och bli riktigt duktiga poliser.
För du ska ju också vara som yttre befäl den som, du berättade exemplet när du var äldst i tjänst då. Det kommer ju komma yngre kollegor in som du har under dig så att säga, som kommer ringa dig och säga så här, men Reine, nu står vi här. Så var det för mig att man kommer alltid ringa sitt yttre.
Ja, verkligen.
Ska vi omhänderta, gripa, släppa? Ja. Och har man då ett befäl som man känner att där man kan, för man blottar ju ibland lite sin okunskap, men det måste man ju veta när man kommer ut, kan man inte kunna allting. Och då är det skönt att ha ett befäl som man vet att man kan säga så här, men nu står jag med det här, läget är följande. Och ibland hade man ju sån tur att befäl säga, men jag är i närheten, jag kommer förbi.
Precis.
Gillar du de situationerna också när du får vara med i det här?
Ja, men det är ju jätteroligt att bolla. Och framförallt, ibland kan man ju inte själv heller. Då drar man ju den nödsnöret. Ja, men vad tror du själv? Ja, men vi tänker, du, det låter fantastiskt det förslaget du kommer.
Och så, som en förälder liksom. Aning.
Nej, men du har väl ju också alltid varit tydlig med det här. Kan jag inte? Ja, men vänta, jag återkommer. Eller vi kom bort så bollar vi. Mm. Sen hamnar man i situationer ibland där både en tiondel och sekunder kanske handlar om, och då får man väl någonstans gå på magkänslan, och den är ju väldigt rätt. Mm. Sen får man klura ut vilket lagstöd det var man använde egentligen, och det tycker jag poliser överlag är jäkligt duktiga på. Mm. Men nej, det är roligt med den där typen av ansvar, det är det jag gillat. Och även kanske hamna i blåsväder ibland av de här bitarna, men det är liksom en del av, och polisyrket är ju inte svart eller vitt, utan det är ibland och ena sidan si och andra sidan så att, och det är det jag tyckte varit väldigt, väldigt roligt.
Men det har jag märkt på sociala medier att jättemånga människor kan ju polisyrket.
Ja, det är där, så ibland tycker man det är lite jobbigt att bara slänga ut några inlägg, så har man ju 27 stycken experttyckanden inom några minuter, saft och bulle. Och
det är roligt, särskilt när det kommer till ganska avancerade ingripande, så är folk på sociala medier otroligt kunniga. Och jag hade ju bara det här tragiska fallet med Erik. De kan ju se folk med Down syndrom på, jag tror att de kan se det på en 300-400 meter om folk har någon diagnos. Men det är ju också en grej med, det är ju väldigt, man har ögonen på sig hela tiden. Och särskilt nu idag tänker jag med kameror och så vidare när man gör ingripanden och sådär. Men jag tänker, du nämnde ju Botkyrka och du kom ju dit då. Jag menar, ni hade väl det i ert distrikt då, eller?
Botkyrka, vårt distrikt, det vi hade det gamla, det var ju egentligen, det var ju Huddinge, det var Botkyrka, det var Haning och Nynäshamn. Så det var ju ett väldigt stort område, gamla Södertörn.
Hur var Botkyrka då då? Hur tyckte du? För det var ju lite snabbt. Jag tänker ju, det går ända tillbaka till Latin Kings liksom. Och...
Ja. Nej, men det är ju ett, jag kommer inte ihåg de här. Det var väl 2015 det där med samband med omorganisationen. Man börjar med det här med utsatta områden och särskilt utsatta områden. Och en lek med ord många gånger tycker väl jag. Men nej, det var ju ett problemområde. Likväl som vi har haft våra väldigt många i Huddinge också med Vårbygård, Flemingsberg, Visätra. Så att det har väl liksom gått i omgångar, men utvecklingen har ju inte direkt blivit till det bättre under mina snart 20 år i yrket, tyvärr.
Nej, det är väl det som vi har märkt liksom rent vi när man säger hela samhället egentligen, och man har pratat om de här skjutningarna och så vidare och gängkriminalitet och så vidare och så vidare. Men sen jobbade du även lite civilt, vet jag.
Ja, precis. Till viss del emellanåt när jag jobbade gamla i Skogås med den gruppen, men framförallt senaste 5 åren fram till för bara ett par veckor sedan egentligen, så har vi jobbat en så kallad riktad grupp som har jobbat i stort enligt NIGS-konceptet. Alltså,
och vad är det för koncept då?
Det är ju egentligen nationell ingripande spaning det står för. Ta sån tid att få den formella utbildningen som är väl på ett par veckor, men jobbat i den andan med spaning. Och det är inget vi ska avslöja här exakt hur man jobbar, men det går väl inte riktigt till som i Wallander och Beck-filmerna kanske.
Alltså, är det så? Då blir man ju besviken.
Men enormt roligt, och även där när vi drog igång de grupperna, för vi hade ju vår fantastiska omorganisation 2015. Då skulle ju ingen jobba riktat, utan det där man kunde slänga på sig ett par snickarbyxor om det var några över och pass. Sen kom väl några på ändå, alla vi som hade jobbat sa ju där med det här, vi kommer tappa områdena. Och det var ungefär vad vi gjorde. För att man behöver nischade grupper som är lite specialiserade, som i det här fallet mot de kriminella nätverken med vapen, narkotika, blir riktigt vassa på det man håller på med. Så att vi drog igång den 2018 och folk sökte dit och verkligen de här drivna poliserna som verkligen vill göra skillnad, och man är och har varit väldigt fredade där. Sen måste man alltid hjälpa till ibland när det inte räcker liksom till med bemanning på ingripande verksamheten. Men otroligt roliga år. Vi har ju så fantastiskt många roliga ärenden med mycket narkotika, vapen. Var ju en av faktorerna liksom i fantastisk samverkan med åklagare, grova brott och allt här, och var med och låste in stora delar av Vårbynätverket. Tyvärr ser det ju i princip likadant ut där igen nu, fast så många sitter inne.
Men hur är den känslan då? För det är, man tycker att nu har vi låst in här ett nätverk och det känns jättebra, jättebra. Men det liksom trycker ner någon på ett ställe så ploppar upp på ett annat istället.
Ja, det är lite så här, brukar alltid säga en del journalister som frågar, men när tar det slut, när det är sista skjutningen? Ja, det lär nog aldrig ske, men det är ju lite framförallt i Stockholm, för vi har inte växt som övriga Sverige har gjort med antal poliser. Det är lite som femkampen på Gröna Lunden här, man ska banka ner de här jäkla pinnarna som åker upp. Och så kraftsamlar man ett område, jobbar där, men då sticker någon annan, då händer det ute i Skogås eller det händer någon annanstans och så ska man dit. Så att man liksom verkligen bara parerar grejerna hela tiden istället för att ligga i framkant. Och jag vet ju som nu av de här, vi har ju klivit över 50 dödsskjutningar i år i Sverige. Jag kommer inte ihåg om det var 25 eller 26 i Stockholm, men 18 eller 19 av dem är ju polisområde syd där Huddinge ingår. Så det har ju varit helt sinnessjukt liksom med belastning. Och vi får ju skicka folk och hjälpa till också. Det är som vuxen Tetris liksom, eller pussel att hjälpa till. Vi har fått hjälp utifrån landet, men sen skickar vi iväg och hjälper till på olika platser.
Hur var det, jag menar, när man har jobbat i uniform så pass länge, hur var det bara så här, lägga undan uniformen, sätta på sig liksom ett par civila brallor och inte ha någon sidoficka? Hur var det liksom att gå in i det här? För det är ju faktiskt samma jobb men väldigt olika hur man ska bete sig och sådär, till en viss del i alla fall.
Väldigt olika, och man ska ju verkligen försöka och inte uppmärksammas som en polis. Så att det är ett väldigt stort mått av skådespeleri, vilket är jäkligt roligt. Och där märker man, om man kan jobba tajt i en grupp, så blir man väldigt, väldigt duktiga på det man gör. Men det är alltid en omställning. Du vet, jag folk ibland också som behöver hoppa in och enstaka pass. Vet, de vet knappt vad de har vapen och prylar, om det väl händer något. Så det är ju en vanlig grej.
Mm.
Nu har jag fått förmånen och jobbat både många år civilt och många år i uniform. Så att då går det betydligt enklare att växla emellan. Men det är lite speciellt, men samtidigt jäkligt kul det här. Lite ibland man kan smyga lite mer, i alla fall när jag är väldigt tyvärr lokalt känd, ska jag säga, i Huddinge. Så att när vi har haft våra olika ärenden, då får jag alltid hålla mig längst bort. Och det är jag som står på besluten som förundersökningsledare, har varit tillbaka historiskt. Så det är inte jag som får stå vid den här spännande första konfrontationen. Liksom,
och, fattar. Ja, det är lite...
när det händer något spännande.
Men du har varit där någon gång innan?
Ja, verkligen.
Ja. Vi pratade lite innan här om ett minne. Du bara, men jag vet något som har satt lite spår. Och vad är det för ärende som du tänkte på då?
Ja, men jag har ju ett ärende från 2009 när jag jobbade som svarmålare som yttre befäl, men var inte yttre befäl just det passet. Men det var ett, på den tiden kallade man för lägenhetsbråk. Nu har man ändrat nomenklaturen just där, utan det är ju misshandel, som i det här fallet så var det ett misstänkt mord till att börja med vi åkte på.
Fick ni det över radio när ni åkte?
Ja, precis. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken veckodag, men det var precis den 1 juni var det. Det var en jättefin, en fantastiskt fin blå himmel. Jag och kollegan Karro hade varit och tror vi hade varit och kört någon moped och mätt upp med laser. Sen rutinärende och skulle tillbaka till vår polisstation helt enkelt och lämna de här pappren. Och så gick det ut ett jobb över radio när vi var på Huddingevägen. Och då var det en brorsa till den här sedermera misstänkta gärningsmannen hade ringt 112 helt enkelt och sagt att jag tror min bror har stuckit ner sin sambo, eller ex-sambo var det. Och som polis har man den här magkänslan när man hör något också direkt, att bara på hur det larmades ut så fick man, men det här nu jävlar, stå på liksom.
Okay.
Och vi var väl det här var i Botkyrka, vi var på Huddingevägen, så det var väl en 5-6-7 minuter kanske, det var torr asfalt. Så att vi hann inte prata ihop oss sådär jättemycket. Men stod på fort ner dit. Adressen i Botkyrka. Fick lite mer information på radion. Att gärningsmannen kunde vara kvar. Att det eventuellt fanns ett barn. Ett litet barn i den här lägenheten. Och då vet jag att vi hade haft ett ärende bara veckor innan. Där det varit en man som har haft ihjäl sin familj och sen tagit liv av sig. Och, liksom, vilken sin, och det här var innan de här alla PDV-övningar och... Återigen lite som jag nämnde innan, man ska vänta och vänta. Men med min goda gamla yttre befäls, det här fan, nu stormar stället, lite den känslan. Vi hann komma fram, det stod en kille och vinkade utanför porten. Den här lägenheten var upp 7 våningar upp i den här fastigheten. Men vem är den här som står och vinkar? Men fick ingen mat, utan det var den här brorsan. Och snabbt kolla ID-kort, han hade nyckel till lägenheten om det skulle behövas. Precis när vi ska ta oss in i porten så kommer en till radiobil, en Botkyrkabil med 2 kollegor, vilket var skönt. Ja, men bra, vi är 4, vi tar oss upp. Några tog hissen, jag var dum som tog trappen upp 7 våningar, även om jag var bättre tränad då, så men andan i halsen.
Just det.
Kollegan från Botkyrka kikar in tyst och försiktigt, det är helt tyst i lägenheten, kikar in lite genom brevlådan och viskar att det är blod överallt. Och så har väl jag lite snabbt pekat vilka som ska göra vad här. Jag vet själv att det hade vapnet uppe bland annat. Pang, vi öppnade dörren och dörren var öppen. Den här brodern står väl och väntar några trappor ner helt enkelt.
Okay.
Rinner in liksom. Det här, vi pratar ju sekunder. De får syn, jag hör kollegan skrika, visa händerna. Då sitter gärningsmannen inne i köket till vänster med den här lilla... snart 1-åriga flickan som har någon liten body på sig, lite blod på, men hon är inte skadad. Han grips direkt, odramatiskt så. I samma sekvens här när jag går in som den fjärde polisen, för att jag har liksom pekat på vem som ska göra vad, då ser jag rakt in i vardagsrummet. Kan det vara 5-6 meter in, ser jag en kvinna som ligger i en Ja, det är blod överallt, hela vardagsrumsgolvet. Hon ser död ut, ligger liksom i fosterställning med öppna ögon mot oss. Så att min första tanke är, men hon är död. Och sen om det tar någon sekund innan man, så, vi måste fram, vi måste kolla puls. Ha inte med oss några sjukvårdsgrejer upp, för det var också innan den här tiden alla hade grejer med sig. Man hade väl något liksom sunkit förband möjligen i benfickan. Jag och en annan rätt ung på den tiden, eller väldigt ny kollega från Botkyrka, fram, försöker kolla puls, men inser ju själv att jag har så mycket puls och det är i den här situationen. Så, men blod överallt. Vänder runt henne på rygg och ska börja med HLR helt enkelt. Försöka få liv i henne. Och jag minns så väl att jag första trycket, och då glider jag liksom runt i mina knän i allt det blodet. Så att jag är tvungen att sätta mig gränslöver, för annars glider jag, får inget tryck. Så att jag får sätta mig gränslöver, titta liksom den här kvinnan rakt i ögonen. Det var en ung kvinna, hon var 22 år. Helt tom i blicken, men kämpa på, jag vet, andra, tredje trycket. Liksom som när man tömmer en luftmadrass på luft. Jag hör de här ljuden, hur det pyser i hennes kropp och hur det bara sipprar ut blod. Så jag säger till kollegan Karina, men spring och hämta handdukar, vad du kan hitta i badrummet eller något. Så vi försöker ju trycka, men det är ju ja, egentligen helt meningslöst, förstår vi ju sen. Jobbar på där, vad jag tycker en hel evighet, det är väl kanske 2-2,5 minuter innan ambulansen kommer upp och tar över. Vi får lite andra arbetsuppgifter. Mitt i det här, när jag sitter och trycker kompressioner, så ser jag att min kollega Karro, hon har liksom den här lilla flickan i sin famn och springer ut från lägenheten. Och jag vet i efterhand att hon berättar hur när mamman sen rullades förbi på båren ut i ambulansen, då satt hon och sjöng Bäbevita lamm för den här lilla flickan. Så att man har så otroligt den här lukten, otroligt starka intryck. Och jag vet, jag har berättat om det här säkert 100 gånger tidigare för olika, och blir ofta väldigt, väldigt berörd. Man hamnar liksom tillbaks på den här platsen. Men vi jobbar på där, säkrar, han är gripen, socialtjänsten kommer att ta hand om den här flickan. Vi jobbar på liksom de här förstahandsåtgärderna, spärrar av lägenheten, tekniker. Något senare får vi bekräftat från sjukhuset vad vi egentligen redan visste där, men att hon är dödförklarad. Och det visar ju att hon hade över 40 knivhugg. Och det var väl sån klassiskt, liksom klassiskt skulle jag säga, sån relationsärende där hon träffade honom, han var några år äldre, uppvaktade henne som kanske tidigare killar inte hade gjort, men sen gå över rätt fort till att vara rätt så kontrollerande. Hon fick inte ha smink, hon fick inte prata med vissa kompisar, framförallt inte manliga då. Och begränsa mer och mer. Jag vet att man, det har varit artiklar i Aftonbladet om det här, men att de ändå inte, ja, så kanske det är, men det här klarar hon av, för det var en jäkla duktig tjej den här, otroligt driven. Hon gick sista året på någon och drömde väl om att bli barnmorska. Hon hade ryggmärgsbråck från födseln, så att hon gick med hjälp av stödskene kortare bitar, annars så satt hon i rullstol och spelade rullstolsbasket i landslaget och så sjukt driven ung tjej, men det tog liksom han död på den dagen bokstavligen. Och hon hade brutit upp med honom och skulle dit den där dagen, hade med sig någon väninna i taxin, skulle bara upp och hämta en kvarglömd telefon och hade dottern med sig. Och kvart 20 minuter senare så är hon ihjälhuggen.
Jag tänker på här, på något sätt det du beskriver är oerhört liksom polisyrket. Du berättade att innan har ni liksom mätt en moped, hastigheten på en moped, vilket ju är ringa brott kan man ju säga då. Och man är väl noga engagerad i de arbetsuppgifterna också. Men sen så att switcha då, och du beskriver också, du har ju minnesbilder om att det var en klarblå himmel och allting. Att switcha från den här ofarliga arbetsuppgiften till den här, hur har det fungerat för dig? Att kunna byta liksom, till så allvarligt som ett mord.
Jag tycker det har fungerat både där i den här situationen, men överlag, och det är också något man såklart lär sig med erfarenhet av det. Man kan inte springa runt och vara på tå och pulsen är 180 hela tiden, utan man måste lära sig kunna växla. Det är ju även, jag har ju varit med i SPT-organisationen och jobbat vid demonstrationer, större fotbollsmatcher, jag hade väl 17 år jag varit med där och var ju med påskupploppen här i Linköping, och det gäller att kunna hitta den där switchen och växla ner. Så nu tar vi på båtmössan igen och pratar med vanligt folk och sen kunna växla åt andra hållet. Men för mig har det funkat väldigt bra under åren, tycker jag. Men det är klart, ibland känslor kommer ju igen. Mm. Framförallt efter, när man sitter i lugn och ro och pratar. Men nej, för mig har det varit enkelt, för man har lärt sig helt enkelt.
För jag tänker, när du berättar om det här ärendet nu, så är det oerhört dramatiskt och jag får ju upp väldigt starka bilder liksom. Och det får säkert många av lyssnarna nu också när de hör på det här. Men när du har ju varit där, du var ju där på platsen. Du kände att du var tvungen att gränsla henne, fick inget tryck för du gled omkring i hennes blod. Mm. Sen sa du att vi fick andra uppgifter, ni avslutar ju det här ärendet till slut. Men sen när du kommer hem då, till din familj kanske, vad har du för, liksom, finns det någonting i dig som gör att du kan liksom landa i det här, eller hur kan du liksom, för det är oerhört traumatiskt det här. Och det här att man, nu förstod ni kanske att hon inte skulle överleva, men man gör ju allt för att få en person att vara kvar vid liv. Mm. Och sen lyckas man inte med det heller, även om det här var väldigt illa då. Men alla de här tankarna då, när du kommer hem, vad händer med dig då?
Nej, men det är ju olika händelser som tar olika mycket på. Det mesta kommer man inte ens ihåg under sin yrkeskarriär. Det är ibland när man svänger förbi, ja, men jäklar, där var jag på ett mord ett år, eller där var jag på ett självmord. Så det är ju rätt, det är väl någon form av kroppens försvarsmekanism också. Men nej, men de här, nu kommer jag inte ihåg exakt efter det här, men överlag tycker jag under framförallt senaste 10 åren så har vi extremt bra, i alla fall i Huddinge har vi varit väldigt bra med avlastningssamtal, vidare krisstöd och de här bitarna. Det viktigaste för mig under åren, det har varit det klassiska kamratstödet. Kanske att, ja, men som Karro och jag i alla fall, att man får ju speciella band för livet skulle jag säga, när man har varit på olika typer av jobb emellanåt. Hon jobbar på helt annan plats i landet nu, men man har en form av connection liksom, tack vare det gamla ärendet. Och det här kamratstödet bland annat, kan vi jobba ihop igen nästa pass, för man behöver älta och älta och älta. För mig har nog det varit viktigare än liksom att få en psykolog eller prata vidare. Sen har det varit väldigt bra också. Men jag har uppskattat det här, för då vet man, den jag pratar med förstår vad jag pratar om. Sen ska jag säga, jag har haft en enorm förmån. Jag är ju gift med en sjuksköterska som har varit sjuksyrra sedan hon var 18 och har ju varit med om det ena och andra själv också. Och där har man ju en stor avlastningsyta också att prata. Fan, idag mår inte jag bra. Kan vi sitta och prata lite? Kanske man inte kan berätta alla detaljer och grejer, men ändå en helt annan förståelse än vad någon som inte överhuvudtaget har varit i närheten av blåljusyrket. Så det tycker jag har varit en skön ventil under alla år.
Det är intressant också, de här ögonblicksbilderna som du nämner. Du nämner den här blå himlen som jag... Liksom, det måste du ha tagit in på något sätt, att det var en vacker dag. Kanske för att det kontrasterade sen så brutalt mot det som inte blev vackert. Jag vet inte, men sen kommer du ihåg också att Karro sjunger liksom, och vilken visa hon sjunger för det här barnet. Det är så lustigt vad våra hjärnor registrerar och vad vi samlar på oss liksom. Ja.
Nej, men det är mycket, vissa grejer, det är ungefär som sen, som det här jobbet, det är ju något jag kommer med mig tills mitt kisslock spikas på förhoppningsvis många, många år, men de på gott och ont. Och som sagt, ja, det här ärendet pratade jag om så sent för några dagar sedan när vi hade föreläsning för kvinnojouren. Berättade lite om polisens arbete och så kom in på när det går så jävla illa som det bara kan gå i den här typen av ärenden. Och samtidigt tycker jag någonstans att det är en förmån med det här yrket. Man vill inte att folk ska råka illa ut någonstans, men när det händer så, och då tror jag de allra flesta poliserna har den känslan, men då kan det lika gärna hända när jag jobbar, för jag är duktig på det. Och annars ska man nog kanske pyssla med något annat. Att man verkligen vill in i den här typen av situationer när det väl inträffar. Och poliser är extremt duktiga. Just det här att växla om från slentrian till nu jäklar, och så vänder man på en på en femöring och bli otroligt skärpt. Även om synskärpa, hörsel och allting snöras av så att säga, det blir smalare, så är man ändå väldigt skärpt. Mm. Och man har ibland gjort grejer, exempelvis mantlat vapen och sånt, fast sen efter, men gjorde jag det? Mm. Ja, när jag väl tittar så hade jag gjort det, men ryggmärgsbeteendet. Mm. Och det är lite häftigt, och det är också den här träning, erfarenhet väldigt mycket.
Ja, det är ju inte alls svårt att förstå varför det här sitter kvar starkt i din minnesbalk. Liksom. Det är oerhört dramatiskt. Vet du vad det blev för dom eller något sånt där kring det?
Han fick livstidsfängelse och utvisning i både tingsrätt och senare i hovrätten. Och jag minns att Karro och jag var ju med, om det var en eller flera dagar under framförallt tingsrätts, eller det var under tingsrättsförhandlingen. Och då var ju Klara, som tjejen hette, hennes familj var med, mamma och pappa var på plats. Mm. Superjobbigt. Var det någonstans tårarna kom så var det när vi satt där. Mm. Men jag minns att det bör nog ha varit första dagen, så tog Karro och jag mod till oss att gå fram och prata med föräldrarna. Okay. Och jag har ingen aning vad de kände eller tyckte om polisen. Har vi inte gjort tillräckligt? Eller, så vi gick fram och presenterade oss. De kände igen mitt namn, för jag hade skrivit grundanmälan och de hade väl läst den här utredningen ett antal gånger, kan jag tänka mig. Men det var jäkligt skönt, både för oss och för dem också. För jag minns att mamma frågade, men hur var det liksom när ni kom? Och jag berättade väldigt rakt, ungefär som jag sa här, att första känslan, hon är död, det finns inget att göra. Men att vi kämpade på så gott vi kunde i den här vidriga situationen. Och det tror jag var skönt. Och sen har vi haft lite med pappan där, något mess om året. Och jag hör lite, jag brukar skriva inlägg nästan varje år om den här händelsen. Också okay. Som ett led i arbetet mot brott i nära relation. Och såklart fått tillåtelse till det.
Tror du att man som polis kan förbereda sig mentalt för vad som komma skall i sin karriär, eller måste det bara landa som det landar?
Jag tror man kan förbereda sig väldigt mycket, både genom allt annat med hälsa och kost, men framförallt väldigt mycket mental träning. Det tycker jag vi ligger väldigt bra idag med våra polkonutbildningar, allt från skytte till taktik, juridik, reflektera över olika situationer. Det tycker jag är enormt viktigt. Mm. Och jag gillar att gå väldigt mycket. Jag går minst en och en halv mil varje dag. Och jag vet inte hur många exempelvis skolskjutningar jag varit på i mitt huvud. Ja. Och i olika skolor i Huddinge framförallt. Ja, men så här ser det ut på det stället. Vad händer om jag skulle vara 2 minuter bort och när jag anländer först, vad gör jag? Mm. Och jag kan inte svära på att jag kommer göra exakt så när det händer. Men jag tror och hoppas att jag är betydligt bättre förberedd än om jag inte hade tänkt om tankarna. Så att den mentala träningen tycker jag är jätteviktig.
Intressant också att du nämner det här med kost, att man givetvis att må bra så att säga fysiskt och mentalt är ju viktigt. Och det går ju faktiskt att styra.
Ja, verkligen.
Till exempel ta promenader. Man ser ju sällan tjocka brandmän.
Nej.
men man kan ju se någon liten överviktig konstapel någon har väl hänt.
Ja, verkligen.
Ja, men tack för den väldigt spännande historien. Jag undrar lite hur din framtida polisiära karriär, har du någon mind map?
Nej, egentligen inte. Nu är jag tillbaka som områdespolis som jag jobbade med när vi drog igång de första för 5 år sedan, och tillbaka i uniformen. Fantastiskt taggad för det. Jag gillar ju verkligen det här. Polisen pratar hela tiden om den kärnverksamheten och nära medborgarna. Som områdespolis har man verkligen den möjligheten att vara ett känt ansikte, och det är ju allt. Våra uppgifter är att vara ett känt ansikte i lokalsamhället, prata med näringsidkare, dagpass, men vi pratar med rektorer, lärare, elever, spontanbesök på skolor. Men även här mycket mot liksom de kriminella nätverken, det tyngre arbetet, och framförallt skulle jag säga mot de yngre och inte få dem att dras in i de här nätverken. Även en liten fot med och hjälper till ibland med avhopparverksamhet och sånt som jag tycker är otroligt intressant. Det är väl drömmen för en del ibland. Kan vi inte låsa in dem på lång tid, kan vi få dem att vända liv helt, så är det otroligt mycket värt. Och jag försöker alltid liksom med mitt jobb som polis att vi ska jobba med både hård och mjuk hand. Men det är så lätt också den här debatten om att bara hårdare straff. Men det behövs så mycket annat. Och sen blir jag ju så jävla less på återigen de här experterna. Jag har varit soft och bullen och varit pizza. Man har ryckt någon sak ur ett löst sammanhang. Och förstår inte, har ingen aning om vad polisverksamheten innebär. Men då får man försöka vara där och utbilda dem så gott det går. En del förstår till slut och en del vill inte göra det. Och de är svårt att göra något åt.
Jag kommer ihåg, jag har själv köpt sån här, du vet, hästtidning, och en tjej, hon satt anhållen, hon skulle nog bli häktad. Då åker man upp med och visste att hon gillade att rida sådär. Mm. Då tar man med sig en tidning om hästar, kanske ett paket cig, och sen så sitter man och snackar och kanske leder det till någonting. Verkligen. Och det kan ju ses som saft och buller då kanske, men att man är snäll. Men det är precis som du säger, det är i rätt läge så att säga måste man ju vara stenhård. Och i ett annat läge så måste man vara
verkligen. Och det tycker jag är jätteviktigt att ha med sig, både när man söker till polisen, om man nu gör det, och som ny polis över åren. Sen är vi olika individer allihopa, tycker olika och känner olika. Men för mig är det jätteviktigt, den här korrekta biten, att kunna jobba på olika sätt.
Då kommer den klassiska slutfrågan. Hur är det med polisfilmerna som du kollar på varje kväll, Reine?
Ja, men vi kollar ju faktiskt rätt ofta. Överlag är det ju knepet med svenska. Många är ju så fruktansvärt dåliga, tycker jag.
Det är väl det, och det generellt bara kryper i kroppen vad polisen tycker, kan man säga.
Ja, men det är enklare att titta på amerikanska. Jag fattar att de heller inte speglar deras verklighet fullt ut, men det är enklare. Ja. Men ska jag bara dra en grej, så är det ju gamla klassiska Mannen på taket. Det är min absoluta favorit, hur jag än vrider och vänder. Jag minns, jag kan nog bara varit 10 år kanske när jag såg den första gången, när det här första mordet i början, det här ljudet när det liksom var så otroligt realistisk, och att det faktiskt var riktiga poliser med de här också som statister och det. Så det var nog senast bara några halvår sedan jag...
Det måste jag se om. Det är ju Carl Gustav Lindstedt som spelar Beck.
Den är fantastisk. Och vilka skådisar, som sagt, med Walter och flera.
Spelar inte Walter, spelar han Gunvald Larsson eller?
Nej, det ska jag inte säga. Gunvald, det är väl Thomas Hellberg där, vad har jag för mig?
Okay. Ja, det kanske är Thomas Hellberg.
Jag tror det, ja.
Just det.
Ina Rönn och vad de heter, de olika figurerna. Den är fantastisk. Men sen tittar jag också på mycket annat. Jag såg en otroligt underhållande amerikansk, jag tror var på HBO här i tre säsonger, City on a Hill med Kevin Bacon som någon korrupt FBI-agent, och man följer liksom åklagare.
Ja, det låter intressant.
Den var riktigt, riktigt underhållande.
City on a Hill.
Tre säsonger som otroligt underhållande och ganska tänkvärd i många olika situationer också, det här med korrupta poliser, hur det funkar i de här deras motsvarande utsatta områden. Att
jag är lite svag för korrupta, alltså på film, inte i verkligheten.
Nej. Verkligen inte.
Har du sett Bad Lieutenant med Harvey Keitel?
Jajamän.
Det är en riktigt mörk sak. Ja. Och sen har vi såklart Training Day med Denzel Washington, är också en bra film. Ja. Och sen, vad heter den med DiCaprio?
Jag vet precis vilken
när det är good cop, bad cop där. Den är hur bra som helst. Men Reine, stort tack. Vad kul att vi äntligen fick
stort till tack det. Jag fick komma. Jättekul.
Vi pratar vidare lite i ett Patreon-avsnitt.
Yes.
Ja, då är Snutsnack slut för den här veckan. Och ja, det blir ju så. Det tar ju slut allting här i livet. Men Snutsnack kommer ju tillbaks varje tisdag med ett nytt fräscht avsnitt och en ny gäst. Så glöm inte att lyssna på oss även nästa tisdag. Så hoppas jag att du är bra fram till dess. Ha det fint. Hej då.